Välkomna till de här kvällsföreläsningarna. De ska den här terminen behandla Daniels bok. Om ni slår upp era biblar så hittar ni Daniels bok bland profeterna. Närmare bestämt efter profeten Hesekiels bok. Och på ett sätt är det en lämplig och bra placering. För Daniel och Hesekiel är samtida. Hesekiel är Herrens profet till det gudsfolk som har blivit straffat av Gud för sin ohörsamhet och fört bort i fångenskap i Babel. Och Hesekiel sändes till folket för att tala Herrens ord till det. Och det är i synnerhet under den första delen av den babyloniska fångenskapen i början av 500-talet före Kristus som Hesekiel verkar. Daniel verkar under samma tid, men han är inte en profet på samma sätt som Hesekiel. Daniel är inte sänd av Gud till sitt hemsökta folk för att predika Herrens ord för folket. I Daniels bok möter ni inte orden "så säger Herren" till sitt folk. Daniel, han är istället en statsman. Eller han blir så småningom en statsman. Och en statsman som blir beklädd av Gud med profetisk förmåga. Ja, Daniel får se in i den värld som människor normalt sett inte vet någonting om och inte kan se in i den andliga, osynliga världen. Daniel får se vem det är som egentligen är kung. Han får se vad det är som egentligen sker. Det människorna och framförallt hedningarna inte alls räknar med, tar med i beräkningen. Daniel är, har man sagt, en apokalyptiker. Och hans bok är en apokalyptisk bok. Den benämningen kommer av att uppenbarelse på grekiska heter apokalypsis. Det vill säga att man har dragit undan slöjan och kan se bakom förhänget vad som verkligen sker. Hesekiel och Daniel är alltså placerade in till varandra i våra bibelutgåvor. De hör till samma tid. De hör till den babyloniska fångenskapens tid. Men det är ganska olika böcker. Hesekiel är en vanlig profetisk bok av en Herrens profet. Daniels bok är en apokalyptisk bok. Och Daniel själv innehar inte det profetiska ämbetet på det sättet som Hesekiel eller Jeremia eller Jesaja. Men han har den profetiska gåvan. Det är ganska viktigt att lägga märke till att Daniels bok är en apokalyptisk bok. Vi har egentligen bara två sådana böcker i Nya testamentet. Nämligen Uppenbarelseboken, eller två sådana böcker i Bibeln, en i Nya testamentet och en i Gamla. Uppenbarelseboken i Nya testamentet och Daniels bok i Gamla testamentet. Och att det är frågan om böcker av samma typ alltså apokalyptisk litteratur. Det bestyrks också av detta att uppenbarelseboken är genomsyrad av, citerar och anspelar på Daniels bok. Ett kännetecken på apokalyptisk litteratur, det är bland annat att det övernaturliga träder fram i stor utsträckning. Det övernaturliga. Och därför är apokalyptisk litteratur ett problem för all bibelkritik, all rationalism. Och sålunda är Daniels bok föremål för mycken kritik. Man kan inte ta boken på allvar. Man förkastar bokens tillförlitlighet och historicitet. Till det övernaturliga hör direkta förutsägelser. Och det är ju inget konstigt för apokalyptiken. Slöjan är ju dragen åt sidan, han ser ju. Det finns ingen slöja, inte tidens slöja, inte rummets slöja. Han ser bortom tid och rum. Det gör ju också profeten. Men apokalyptiken, han beskriver också det han ser med en rad symboler. Det finns en del kristna som blir förskräckta så snart man hör ordet symbol eller bild. De tror att man är mindre bibeltrogen om man räknar med att det finns bilder och symboler i Bibeln. Och det är naturligtvis allvarligt om man bortförklarar skildringar av vad som faktiskt föreligger och säger det är bara en bild, det är bara en symbol, det är inte verkligheten själv. Men när det gäller drömmar och syner som Gud brukar sig av för att låta apokalyptiken också dra bort slöjan för oss, så att vi ska kunna se in i den himmelska världen och betrakta och förstå det övernaturliga, då brukas medvetet bilder och symboler. Ni känner ju igen det från uppenbarelseboken, där också bilderna kan förklaras, där det kan stå med ljusstaken menas det och det. Eller ni känner till det från drömmar som till exempel farao hade och som Josef hade, så är det symboler. Det kan vara sädeskärvar som bugar sig. Och poängen är då, vad betecknar dessa sädeskärvar? Eller det kan vara feta kor och magra kor, eller feta ax och magra ax. Och det är symboler, bilder för någonting. I Daniels bok vimlar det också av bilder. Här kan världsmakterna skildras under bilden av olika metaller eller under bilden av olika djur. Och man skulle ju alldeles missa poängen och missförstå allt sammans om man inte förstod att bilden ska tolkas som en symbol för någonting. Likaså användes tal, siffror, symboliskt inom den apokalyptiska litteraturen. I uppenbarelseboken möter vi 144 000 till exempel. Och det finns ju de som inte inser att dessa siffror har ett förkunnande värde, en djupare innebörd än just mekaniskt 144 000. Eller det talas om en frid i 1000 år. Och man förstår inte att det är symboliska talvärden. De som inte förstår detta, de hamnar ju i alla möjliga absurditeter. Och detsamma gäller om siffrorna i Daniel. Det är ganska många olika siffror som dyker upp i Daniels bok. Och när man inte förstår att det är symboler, så sitter man och räknar på olika sätt och man kommer till olika resultat. Man vet inte från vilken tidpunkt man ska börja att räkna ut de 2300 månaderna och aftnarna till exempel. Eller hur man ska uppfatta uttrycket en tid, tider och en halv tid. Och eftersom Gud uppenbarar vad som ska ske vid slutet, ändens tid, så försöker man alltså räkna ut tidpunkten för slutet. Enligt några inom en sekt som missförstår det apokalyptiska, så skulle slutet just ha kommit i sommar. Jag tror det var 25 juni. Man hade förutsagt det i ganska god tid, så att denna sekts uppgifter kunde ju verka trovärdiga så länge inte tiden hade löpt ut. Om man sålde sina egendomar, men synden var ju med i allt, så att en del hade återförsäkrat sig så att de kunde få tillbaka egendomen utifall att. Och sånt här har förekommit i alla tider och förekommer i stor utsträckning alltjämt. Och därför är det viktigt att vi lär känna på rätt sätt innebörden i Bibelns två apokalyptiska böcker, Daniel och Uppenbarelseboken. Det är en annan sak som stör bibelkritiken när det gäller apokalyptisk litteratur. Och det är att nåden alena lyfts fram så tydligt. Det blir inget utrymme för mänsklig samverkan med Gud för att den vägen säkra frid och frälsning och salighet. I den apokalyptiska litteraturen blir det klart att Gud är helt suverän. Till och med när det ser ut som om Gud inte alls har kontroll över läget och hans barn, hans folk, får lida svårt, blir svårt förföljda, så har han i själva verket läget i sin hand, kontrollerar allt sammans. Och mäktiga härskare som till och med gör anspråk på gudomlig tillbedjan, de blir till slut ingenting. De går under. Och det är det som Daniels bok här lyfter fram gång på gång. Att de mäktiga världsrikerna, som verkligen tycks vara starka och bestående, i själva verket är svaga och förgängliga. Medan däremot det andliga riket, Guds rike, som tycks så svagt och som möter så mycket spott och spe, i själva verket är det starka och är det oförgängliga riket. Det som framförallt gör att bibelkritiken angriper Daniels bok är att, lite förenklat uttryck, boken är för bra för att kunna vara sann. Om nämligen Daniels bok skulle vara en sann bok härrörande från Daniel, som tas till fånga år 605 som en yngling, han kanske bara är 13 år gammal då, och som sedan klarar livhanken under en rad despoter, så att han kan behålla en hög och aktad ställning trots förföljelse ända till Cyrus tar makten 539. Och därefter går han tydligen i pension. Men Gud låter honom se ytterligare en syn ett par år därefter, 537 eller 36. Så skådar Daniel det sista som finns bevarat från honom, och det är bokens tre sista kapitel, Daniel 10, 11 och 12. Och då är Daniel 80 år eller lite däröver. Man kan inte tänka sig att det verkligen kan vara sant det som här står. I Daniels eget liv uppenbaras Guds makt och det övernaturliga. Till exempel när han räddas från lejongropen. Och hans tre kamrater som räddas ur den brinnande ugnen. Det kan inte vara sant. Det måste vara legender. Och dessa förutsägelser, när Daniel talar om hur världsrikerna ska komma och gå. Och det är så otroligt exakt så att man kan peka ut och säga, här har ju Daniel i förväg talat om Alexander den store. Här har Daniel i förväg beskrivit att Alexander den store ska ha mycket stor framgång, och så ska han vara borta. Och så ska hans rike delas upp på fyra olika efterträdare, så kommer i strid med varann och så vidare. Sådana detaljer kan helt enkelt inte en Daniel på 500-talet ha sagt och ha sett. Ja, om han har sagt det och om han har sett det, då måste vi ju räkna med Gud. Och det kan vi inte göra. Det är utgångspunkten att vi måste kunna förklara detta utan att räkna med Gud. Och det är ju utgångspunkten för all rationalism. Och därmed utgångspunkten för all modern vetenskap som är rationalism numera. Boken är för bra. Och när man väl har intagit den ståndpunkten att i Daniel finns det en rad legender som är inbakade här. Och i själva verket så måste den här boken ha kommit till mycket sent. Ja, när alla förutsägelser redan har inträffat. Så att det i själva verket inte är förutsägelser. Utan det bör vara någon anonym jude från Makkabertiden på 160-talet före Kristus. Som har svarat för den här boken. Och därmed uttryckt sig så. Så att det som redan hade skett, det framställs som om det är profetior om vad som ska komma av en person som levde redan på 500-talet. När man väl har intagit den ståndpunkten, då finner man det naturligtvis meningslöst att mera i detalj studera bokens alla uppgifter och ta dem på allvar. Istället så utgår man ifrån att den anonyme jude, han kan inte ha haft reda på sig ordentligt vad som hände många hundra år före hans tid. Och är det inte så? Jo, man tittar då i boken och man letar efter belägg för att det ska finnas massa historiska fel i Danielsboken. Och nu finns det en del ställen i Danielsbok som är lite svåra. Och om man utgår ifrån att det förmodligen är fel, så snart det är någonting som är svårt, så kan man ganska lätt hävda att här finns det mycket som är fel. Och det är vad man har hävdat. Men nu är Danielsboken samtidigt ett bevis för oss på hur ytlig och ogrundad bibelkritiken är. Det vill inte bibelkritiken erkänna, böcker som trycks ännu detta år upprepar en rad påståenden om fel i Daniel som för länge sedan är förlegade, definitivt motbevisade. Men man upprepar dem i alla fall. Man menar nämligen att det måste vara fel och det måste vara oriktigt att studera Daniel som om det är en historisk bok och som om allt som här står kan stämma. Och därför prövar man inte tillräckligt om det kan stämma eller inte. Jag ska i den här inledande föreläsningen ge några exempel på hur väl förankrad Daniels bok är i historien. Det är alltså ingen konstruktion som inte passar in i den historia som boken handlar om, utan den passar exakt in i historien. Och man kan till och med säga att om författaren vore från 160-talet före Kristus så skulle boken inte ha kunnat se ut så som den gör. Endast en samtida med händelserna på 500-talet kan så exakt ha beskrivit vad som här står. Om vi nu ska beröra den historiska sidan så förutsätter det ju att ni kan lite grann om Israels historia. Så att ni kan placera in Daniel i den frälsningshistoria som Gud genomför med sitt folk. Boken börjar ju med år 605. Om ni ser på bokens första vers så står det: i Jojakims, Juda konungs tredje regeringsår, kom Nebukadnessar, konungen i Babel, mot Jerusalem och belägrade det. Det bör bli år 605. Jag vet inte om jag ska ta mig tid med att förklara hur man kan komma fram till det och vilka problem som redan den här första versen har erbjudit forskningen. Men kanske ändå jag ska säga det med en gång, så kort jag kan. Det här med regeringsåren är lite besvärligt. Det står ju ofta i Bibeln i det första regeringsåret eller i det tredje. Och samtidigt kan det då heta att det är lika med en annan kungs 20:e regeringsår. Och så jämför man och studerar och får det knappast att stämma ibland. Det beror på det att man kan beräkna regeringstiden på många olika sätt och gjorde det. Dels i Palestina och dels där borta i Babel där Daniel kommer att befinna sig. Men också inom Palestina använder man sig av olika system vid olika tidpunkter. Ett system det var att när man blev kung så kallas första regeringsåret först det år när det nya året har börjat. Så det första hela året är det första regeringsåret. Om man har den räkningen så kallar man då det år när man blir kung för tillträdesår. Och det är ju då inte ett helt år. Men det blir ännu krångligare genom att nyåret eller nästa år börjar vid olika tidpunkter. Vid olika tider och i Palestina och Babylonien. Ibland börjar det i mars-april i Nisan. Ibland i september-oktober. Det där kan ni upptäcka om ni läser i Gamla testamentet och det står att Nisan är den första månaden. Och så läser ni om nyårsfesten som kommer i Tishri, det vill säga september-oktober, den sjunde månaden. Då är det nyår. Så när är det nyår egentligen? Är det på hösten eller på våren? Och när jag läser en text så måste jag då fråga mig, har man här haft nyåret på hösten eller på våren? har man använt sig av det systemet att tillträdesåret har räknats för sig och första regeringsåret har blivit nästa år? Eller har man kallat tillträdesåret redan för det första regeringsåret? När vi läser i den här första versen i Jojakims, Juda konungs, tredje regeringsår, så har man uppenbarligen, eller har Daniel, brukat det babyloniska systemet. Han befinner sig ju i Babel. Det vill säga, det tredje regeringsåret är detsamma som det fjärde, om man inte räknar med ett särskilt tillträdesår. Och jämför man med profeten Jeremia som lever i Jerusalem, så anger han samma tidpunkt med orden i Jojakims fjärde regeringsår. Nu har inte bibelkritikerna alltid vetat om det här. Och då har man sagt, här har vi redan i första raden av boken ett historiskt fel. Och en motsägelse i Bibeln. Här står det tredje regeringsåret. Men slår man upp Jeremia 25 och några andra ställen i Jeremia, så bör det ju vara Jojakims fjärde regeringsår. Och vidare, hur kan man komma fram till år 605? Jo, låt oss säga att nyåret börjar här på hösten. Och vi vet att Jojakim, han blev kung redan 609. I juni 609 så hade konung Josia försökt att stoppa farao Neko den andre när han drog in i hans land. Farao Neko hade för avsikt att hjälpa assyrierna uppe i norr från att besegras av babylonierna. Josia han stupar vid Megiddo där han försöker stoppa farao Neko. Juni 609. Då tar sonen Joahas makten. Men det accepterade inte den egyptiske kungen. Nu var det han som var herre över Palestina. Judarna hade inte frihet att själva bestämma vem som skulle vara kung. Man blev ett lydland under egyptierna. Och därför avsättes Joahas efter 3 månader. Och istället insätter farao Neko Eliakim, som får namnet Jojakim med M på slutet. Han har sedan en son med N på slutet som blir kung efter honom. Denne Jojakim blir då konung någon gång i september-oktober 609. Och det ser då ut som om man efter babylonisk räkning får räkna hans tillträdesår fram till då nyåret i september 608. Och sen kan vi då räkna september 608 till september 607 blir det första regeringsåret. September 607 till 606 blir det andra. Och september 606 till september 605 blir det tredje. Jojakims tredje regeringsår. Och under det året, då händer det att babylonierna lyckas besegra definitivt assyrierna. Assyrierna är på nedgång och nu besegras de definitivt i en stad där uppe i norr om Syrien som heter Karkemish. Och det var i maj-juni 605, slaget vid Karkemish. Och efter den segern drar Nebukadnessar, som är general och som leder det här, leder babylonierna, och sin far Nabopolassar, som är kung och finns i Babel. Han är gammal, han kommer att dö inom några månader. Den är Nebukadnessar, som också här nämns. Han drar sen söderut ner i Syrien och Palestina. Det står i de babyloniska texterna att han erövrar hela Hattiland. Och Hattiland, det är detsamma som Syrien och Palestina. Det enda vi vet bakom den här uppgiften, att som står i vers 1, att han drog mot Jerusalem och belägrar Jerusalem, eller ansätter Jerusalem. Många forskare har sagt att detta måste vara fel. Någon sån belägring vet vi inte om. Men det är högst sannolikt att när nu Juda ska komma under babyloniskt herravälde, så måste naturligtvis en trupp dra fram till huvudstaden och där bestämma villkoren och ödmjuka landets ledning. Jojakim blir en lydförste under babylonierna, och det tas också gisslan, så som brukligt var. Och bland den gisslan som tas befinner sig då Daniel och också Hanania, Misael och Azaria. Dessa fyra har ju fina namn. Daniel, Dan, har att göra med att döma och domare. Gud är den som dömer. Och Hanania har att göra med att benåda, visa nåd. Kanan, Herren benådar, Herren är nådig. Och Misael betyder vem är som Gud. Och Azaria, Herren är den som hjälper. I den babyloniska fångenskap som dessa fyra kommer till försöker ju de nya makthavarna att förändra dessa personer och ta ifrån dem också deras tro. Men fastän de får nya och hedniska namn, så kommer de att göra skäl för sina rätta namn och bära vittnesbörd om att det är Gud som dömer, det är Herren som ger nåd. Ingen är som den enda sanne guden, och Herren är den som hjälper. Ni kanske kommer ihåg ett av uttrycken för denna fasta tro i kapitel 3. När de tre männen anklagas för högförräderi. De har inte fallit ner och tillbett den gyllene bildstod som Nebukadnessar hade satt upp på slätten i Babels hövdingdöme. Och när dessa tre vägrar, Sadrak, Mesak och Abednego, som de kom att kallas av babylonierna, så ger ju Nebukadnessar dem en sista chans att rädda livet. Han kanske beundrar dem i smyg för deras mod och vill ge dem en chans till. Och lägg märke till hur de svarar konungen från den 16:e versen. Då svarade Sadrak, Mesak och Abednego och sade till konungen: O Nebukadnessar, vi behöver inte ge dig något svar på detta. Om vår Gud, den som vi dyrkar, förmår rädda oss. Vi märker till uttrycket. Den ene bar ju namnet Herren är den som räddar, som hjälper. Om han nu också förmår rädda oss ur den brinnande ugnen och ur din hand, och konung. Om han förmår rädda, så ska han göra det. Men om han inte vill det, så ska du veta, o konung, att vi ändå inte dyrkar dina gudar. Att vi inte vill tillbedja den gyllene bildstod som du har låtit ställa upp. Här har ni sola gratia, tron på nåden alena. Det är inte den tro som yttrar sig så här: ja, om nu Gud inte vill rädda oss eller förmår rädda oss, ja, det är klart att då byter vi Gud. Då dyrkar vi dina gudar istället. Då faller vi ned inför din bildstod. Utan nåden alena innebär att man litar på Gud helt och hållet. Om även om Gud skulle låta oss förgås. Så är man så viss om Guds godhet och Guds nåd att det sker till det bästa. Jag överger ändå inte Gud. Om han så låter de största svårigheter komma över mig. Ja, om han utlämnar mig till en hednaförste till spott och skam och inte räddar mig, så dyrkar jag ändå inte hedningens gudar. Det är en förtröstan som inte sträcker sig bara så långt som när man ser att det lönar sig. Utan det är det fulla förtroende, den fulla förtröstan. Oberoende av om jag får något gott igen, så vet jag ju att Gud ändå är god. Såna här starka uttryck för en rätt tro på den verkliga och sanna guden möter vi flera gånger här i Daniel. Och det här händer alltså i historien, rent konkret och verkligt, sedan det judiska riket har hamnat i en mycket svår belägenhet. Från 605 lyder man under babylonierna, och så kommer 597 Jerusalem att intas, och 10 år senare så bränns hela staden upp, 87. Och så har vi en ödeläggelse och en vredestid som varar fram till dess att det babyloniska riket störtas 539. Och då kommer Cyrus, den persisk-mediske kungen, och utfärdar ett edikt att ni får vända tillbaka till ett land och bygga upp Jerusalem. Under hela tiden, denna långa tid, har Daniel befunnit sig vid hovet. Och han kommer att fortsätta vid hovet, står det, under Cyrus första regeringsår. Det är sista versen i kapitel 1. Nu är det här en mycket avgörande tid i Israels historia. Man kallar den här tiden antingen för babyloniska fångenskapens tid eller exilen. Och den utgör den tredje stora perioden av under i Israels historia. Man kan tala om 4 stora perioder i frälsningshistorien då Gud utför en rad mirakel eller under. Den första tiden, det är uttåget ur Egypten. Ni kommer ihåg de 10 plågorna. Ni kommer ihåg hur vattnet står som en mur på båda sidorna. Och hur man genom öknen räddas genom otaliga under. Skorna blir inte utslitna, inte kläderna heller. Man får manna och man får vatten på ett oförklarligt sätt. Det är en stor undertid. Den andra stora undertiden, det är under profeterna Elia och Elisa på 800-talet. Och därför kallas ju naturligtvis av bibelkritiken texterna om Elia och Elisa för legender. Döda uppväcks. Oljan i kruset har inte slut. En yxa som har försvunnit i vattnet, den flyter upp. Och mycket, mycket annat. Och den tredje tiden med mycket under, det är just fångenskapstiden i Babylon, exilen. Och den fjärde, det är Kristi och apostlarnas tid. Den apostoliska tiden. Och det finns många paralleller mellan dessa epoker. Det är en parallell mellan uttågstiden ur Egypten, då den gammaltestamentliga teokratin grundas, och Kristi och apostlarnas tid. Den yttersta tiden, den sista tiden, då den nytestamentliga församlingen grundas. Och då återigen en rad under står i centrum, så som det berättas i evangelierna och i apostlagärningarna. Nu vet jag att människor vill ständigt upprepa dessa tider av under och menar att de tiderna ska vi ha ständigt. Det är också en parallell mellan Elia och Elisas tid och den babyloniska fångenskapens tid. I dessa båda tillfällen så var det en stor konflikt mellan den sanna guden och den sanna gudstyrkan och hednisk religion. På Elia och Elisas tid så förs Baalstyrkan fram med kraft via Fenicien, via Isebel bland annat. Och här under den babyloniska tiden så kommer baalerna fram igen i den babyloniska formen. Bel och Marduk och Nabu och andra babyloniska gudar som motsvarar den kananeiske Baal. Och vi har också en parallell mellan uttåget ur Egypten och befrielsen från Babel. I Jesaja 11, verserna 11-16, så jämförs dessa två. Och det sägs att en liknande befrielse ska äga rum från Assur i fångenskap i Babel, folket är i Babel, som när man var i Egypten. Ja, vi hinner inte mer som allmänt inledande än vad vi nu har sagt. Vi ska nästa gång gå igenom boken, börja med att gå igenom boken vers för vers, kapitel för kapitel, och då ska vi också bemöta bibelkritikens påståenden om felaktigheter. Vi ska se hur en rad påstådda fel i själva verket visar sig vara exakt noggranna historiska beskrivningar av vad som verkligen kan beläggas har hänt i historien. Tack för kvällen.